Kommissarie Widander, Stockholm-dekretet, av Sandra Olsson, inläst av Anders Mossling för Saga. Till Sebastian Livegren Karlsson. Prolog. I början var allting bara en dimma. Eller kanske ett tjockflytande hav där allting var vitt och tyst. Dödens landskap. Det var det första Patrik Widander tänkte när han långsamt steg upp mot ytan igen. Han tänkte att han redan var död. Han blev 21 år, inte mer. En ung polisman, knappt fullvuxen. Och sen hade en främmande man kommit rusande med en kniv och hade inte hunnit kasta sig åt sidan. Efteråt fanns bara den vita dimman. Och tystnaden. Långsamt vaknade han. Långsamt återvände han till livet. Bilderna som virvlade runt innanför pannbenet var oklara. Han försökte fånga in dem. Men bilderna gick inte att fånga. Med möda försökte han rekonstruera vad som egentligen hade hänt. Widander var ledig. Det var den 3 juni 1972 och Widander hade just följt Marie ner till Vaxholmsbåten som skulle ta henne och hennes väninna ut i Stockholms skärgård. Det var inte en av de nya skärgårdsbåtarna, utan en av de gamla trotjänarna, där man fortfarande hade tid med en ordentlig måltid genom skärgården. De skulle bli borta över dagen. Widander hade velat följa med eftersom han ändå var ledig, men Marie hade sagt nej. Resan var bara för henne och hennes väninna. Inga karlar fick följa med. Han kramade motvilligt om henne. Och innan de skildes åt, sa hon åt honom att möta henne där i hamnen 7. Han lovade att göra så. Sen vikade han av henne. Och när båten inte längre var inom synhåll gick han därifrån med känslan av att detta skulle bli den längsta dagen i hans liv. Det visade sig att han hade rätt. Widander bodde i ett gammalt hyreshus på Lundbygatan i Södertälje. Hans område levde under ständigt rivningshot. Marie hade sagt att om de gifte sig så skulle de flytta till ett annat område. Widanders lägenhet bestod av 2 rum och kök och ett trångt badrum. Det var hans första egna lägenhet. Möblerna hade han köpt på auktioner och i olika prylbodar. På väggarna fanns affischer med motiv på blommor eller paradisöar. Men det viktigaste i vardagsrummet var grammofonen. Han hade mest skivor med klassisk musik, Chopin. När han hade några av sina poliskollegor på besök så frågade de alltid hur han kunde lyssna på sån musik. Han skaffade då andra skivor med beredskap om han fick besök. Av honom, för någon obekant anledning, tycktes många poliser vara förtjusta i Roy Orbison. Strax efter 1 hade han ätit lunch och druckit kaffe och städat undan det värsta. Under tiden hade han lyssnat på en skiva med Chopin. Hans första skiva. Den var raspig bortom allt förnuft, men det var också den första skivan han skulle rädda om en brand bröt ut i huset. Han hade just satt på skivan för andra gången när det bultade på taket. Han skruvade ner volymen. Huset var mycket lyhört. I lägenheten ovanför bodde en pensionerad kvinna som haft en antikvitetshandel. Hon hette Linnea Ahlström. När hon tyckte att han spelade för hög musik bultade hon. Och han skruvade lydigt ner. Fönstret stod öppet och gardinen som Maria hängt upp fläktade. Han la sig ner på sängen. Han kände sig lat och trött. Han hade rätt att ta igen sig. Han började bläddra i ett nummer av lektyr som han nogsamt gömde undan när Marie skulle komma på besök. Men snart hade han somnat med tidningen på golvet. Bara en timme innan Marie skulle återvända till huvudstaden bestämde han sig för att ta en promenad. Han kunde lika gärna ströva omkring i Rosenlundsparken när det ändå var så fint väder.